Jag har ju haft förmånen att få vara med på den här lovsångskonferensen här i helgen. Vilket var märkligt, för jag tror att jag är den mest tondöva pingstpastorn i hela Europa. Så att de ville att jag skulle vara med på en lovsångskonferens var ju märkligt. Men min fru var väldigt noga i instruktionerna. Hon sa, du måste mima i sången. De får absolut inte höra dig sjunga. Men det var en fantastisk helg här fredag och lördag. Och så tänkte man ju att det lät ju otroligt. Och så kom man hit om söndagen. Och så låter ju Citykyrkan mer än 400 pingstlovsångsledare. Ja, jag tycker ni ska applådera er själva. Jag och min fru Erika, Erik och Erika. Jag tror att hennes föräldrar tittar med. Och vet ni vad de heter? De heter Inge och Inger. Så vi kör liksom generation efter generation, så försöker vi hålla koll på namnen. Det blir enkelt för alla. Men jag och min fru, vi har ju en liten grej. Vi brukar ibland kolla på YouTube från er kyrka. Och det vi tycker, dels är vi kyrknörda, och sen älskar vi att kolla på Alfred Nygren. I den här sekvensen när han går upp och leder er i lovsång. Jag tycker bara det är helt fantastiskt. Och tänk att man nu får vara här live och uppleva det. Det är väldigt, väldigt stort. Det är väldigt fint att vara här. Och det är väldigt fint att få uppleva vad Gud gör i er kyrka. Som sagt så var det en liten late bromance mellan mig och Alfred. Vi lärde känna oss varann innan jag flyttade till Köpenhamn för 3 år sedan. Men så har vi haft ganska mycket kontakt. Och Alfred och Helen har varit på besök ett par gånger i Köpenhamn. Och har varit väldigt uppskattade besök. Sista året så delade du ett profetiskt ord till vår församling. Som har väldigt många hållit fast vid det sista året. Och som vi nu har börjat se bli verkligt. Om hur Gud skulle komma med sitt regn. Även över det som var torrt. Och vi har hört regnet och vi börjar se regnet komma. Och när man får förmånen att vara nära Alfred och Helen, så ser man ju att det här är ju the real deal. Här har vi autentiska människor som lever ett äkta liv. Ett generöst liv, ett öppet liv. Ni har öppna hjärtan, ni har ett öppet hem för människor. Ni älskar folk på riktigt, även de som inte alltid passar in i formen. Och det är så fint att se. Och sen har ju du, Alfred, en helt unik smörjelse över ditt liv. Och det sättet som du leder den här församlingen in i tillbedjan och in i fokus, det är så vackert. Och det som sker här nu, jag bara är så spänd att få komma tillbaks om ett par år och se vad Gud har fortsatt göra i er församling. Jag tror att det som sker i er församling, det jag uppfattat och det jag hör och det jag ser, jag tror det är en frukt av det här fokus på tillbedjan. På att ta bort det som är oviktigt och fokusera på honom, och sen löser det mesta sig av farten. Så fortsätt med det. Tack en gång, Alfred, för att du har bjudit hit mig. Jag ska läsa bibelord. Vi är ju ändå i en pingstförsamling. Slå upp din bibel om du har den med dig. Vi kommer läsa ett par stycken. Jag vill börja i Joels brev där det står så här. I kapitel 2 och vers 28. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga män ska se syner. När Joel profeterar det här så dröjer det ju sedan 800 år. Innan det här kommer till uppfyllelse. Ni vet på pingstdagen när tungor av eld faller på lärjungarna när de är samlade. Och Petrus, den här lärjungen som har förnekat Jesus, skämts för Jesus. Han är den som kliver fram på pingstdagen och reciterar den här profetian. Och säger det som Joel sa för 800 år sedan. Det är det som händer nu. Och jag tror inte bara det är min känsla, utan jag tycker jag ser också att vi lever i en tid när vi är på väg att börja se Joels profetia komma till liv igen. Där det liksom bubblar, inte bara i lokala kyrkor utan lite mer över det större. På flera platser. Och jag tror att det kommer ske framförallt hos en ung generation. Och samtidigt när man läser om den här generation Z, har vi några av dem här? Det är väl 95 till 2010 någonting. Har vi några sådana unga här? Ja, men det har vi ju. När man läser om er generation så är det också lite nedslående läsning. Alltså jag läste någon jättestudie som är gjord i USA och bland den här generationen. Då står det att den nya generationen är mer känslomässigt instabil än tidigare generationer. När det kommer till identitet så vill man inte ha en etikett utan man vill välja själva. Och när det kommer till etik så har man enligt den här studien mer flytande ramar och etiken utgår från sitt känsloliv istället för från tro eller moraliska värderingar. Och när man hör det så kan man ju tänka, om söner och döttrar ska profetera, hur ska det gå till? Här har vi en generation som knappt lämnar rummet för att söka sommarjobb. Och så är det de som ska profetera och se i syner. Och så tänker jag, det spelar ingen roll vad någon studie säger. Det viktiga är ju, vad säger Gud? Och till alla er som lyfter er hand och sa, jag är en del av den generationen. Till er vill jag bara säga, jag tror att Gud vill göra något speciellt med er. Jag tror att Gud vill göra något speciellt över hela världen, men ofta börjar det hos er. Om du tänker så här, jag är för ung, jag är diskvalificerad, jag har inte det hela. Det spelar ingen roll för Gud. Om du hör rapport efter rapport vad som är fel med generation, lyssna inte till det. Utan tro att Gud har något speciellt för er. Jesus säger så här vid ett tillfälle i Lukas 12. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. När den helige ande kom på pingstdagen så var det ju i form av eld. Och hur är det nu med eld? Min pappa var ju brandman. Det är ju så att man kan ju försöka släcka den om man vill. Men om man låter den vara, då kan man inte kontrollera den. Då liksom växer elden hur den vill och den tar sig fram och den sätter eld på det som passar elden. Och jag tror att det är precis så med den helige ande också. När anden börjar bli verksam så som man upplever det här så kan man ju försöka släcka den. Men om man inte gör det utan låter anden göra vad anden vill så kan man inte heller kontrollera den. Då får man bara vara öppen och försöka följa med i vad anden gör. Och jag tror att anden gör något nytt. Det märks i den här kyrkan. Det märks på flera platser. Jag var i London för ett par veckor sedan i några kyrkor som Alfred hade rekommenderat. Där man också känner det här, anden gör någonting nytt. Jag var i USA i höstas, samma sak där i spåren efter det som hände i Asbury. Så pågår det ju liksom en underground andlig rörelse i kyrkor i USA. Det som vi har läst om i Latinamerika och Sydamerika. Det vi hör om med väckelsen som fortsätter i Afrika. Och så tänker jag, tänk om Norden står näst på tur. Tänk om den väckelsen som några av er minns eller vi är några som hört våra morföräldrar. Tänk om den skulle komma igen. Varför skulle inte Gud kunna göra det i vår tid? Och varför skulle han inte kunna börja här? Under de här senaste 6 månaderna, vi har bott i Köpenhamn i 3 år, men under de här senaste 6 månaderna så har jag sett mer av Guds kraft. Än vad jag gjort under mitt 40-åriga tidigare liv. Mer under de 6 månaderna har jag försökt lära mig vad det innebär att följa med den här elden. Än vad jag tidigare har gjort under mina första 15 år som pastor. Och man kan väl säga att vi, Alfred har varit där, vi ligger i den norra delen av Köpenhamn. Och det jag skulle beskriva är att vi är väl på någon slags tröskel till en... Ett utgjutande av den helige ande. Där det här regnet som Alfred profeterar om förra sommaren. Hur vi började höra det komma och nu hur vi ser att det börjar droppa. Och det började med att Gud sände en törst till vår kyrka. Man märkte på folk som dök upp på söndagen att det var en ny hunger. Ni vet, man märker i lovsången att det är någon typ av desperation. Vi som inte kan sjunga, vi brölar och de andra sjunger med. Men man märker bara att det är någonting i temperaturen. Och så är Gud så god så att när han har sänt en törst och vi liksom uttrycker den, så svarar han ju på den törsten. Och då är det ju inte som liksom när man har käkat en Big Mac där man känner sig liksom inte sugen på mer, utan tvärtom, när man får smak på det som Gud ger, då vill man ju bara ha mer. Och så blir det som ett kretslopp där man har mer törst, får uppleva, då vill man ha mer av det han har ger. Så de sista månaderna har vi sett folk som blir helade. Folk som har inre sår, som skriker ut sin smärta och blir läkta. Vi har sett människor som blir frälsta. Och så är det som att ju mer av det vi ser, så tänker vi vill ha mer. Och vi vill ha mer. Vi bestämde oss ganska tidigt för att liksom försöka skapa någon slags plats för det här. Och hur gör man det i en gudstjänst som ska börja i skandinavisk liksom sharp tid 10:30, den heliga tiden? Och så ska ju barnen hämtas och det är liksom planning center och det är liksom en rullians kring en gudstjänst. Så vi bestämde oss bara att vi startar gudstjänsten 10:30. 11:05 så är barnkyrkan slut. Så då har vi det vi kallar ett soft ending. Och det är ju egentligen bara ett gammalt hederligt eftermöte. Så vid 11:05 så avslutar vi den första delen av gudstjänsten och så säger vi att nu är kaféet öppet för dig som vill. Och har du barn så ska du hämta dem i barnkyrkan, men sen kan du också hämta tillbaks dem. Och så blir vi i vår sal som är ungefär så här stor och så stannar vi 30-40 minuter i lovsång, tillbedjan, försöker betjäna varandra lite så här, inte bara framifrån utan också i bänkarna. Och När jag såg att liksom den här elden började sprida sig, jag märkte det, så var jag var lite så här handfallen. Alltså, jag har upplevt saker med Gud innan, men jag har aldrig lett en kyrka i ett sånt här skeende. Och så, Gud är ju så god, han skickar ju alltid rätt person i rätt tid. Så var det en pastor som hade varit i London, som flyttade hem till Köpenhamn och hade lite erfarenhet. Så sa han: Erik, ta det bara lugnt. Det handlar inte om dig och du kan ändå inte kontrollera det. Men du kan ställa dig själv två frågor i det skeendet. Och det första är: vad är det fadern gör? För fadern gör alltid någonting. Försök att bara uppfatta: vad är det fadern gör? Och fråga nummer två: vad är det fadern säger? För Gud talar alltid, om vi bara har liksom möjligheten och förmågan att lyssna till det han vill säga. Så jag försökte urskilja: vad är det fadern gör? Och det jag uppfattade i vårt skeende, och kanske är det samma här, att det som Gud gör är att han bara drar oss närmare sig själv. Alltså, jag bara uppfattade det som att Gud tar oss upp i sin famn bara för att han älskar oss. Och så fick jag bara ett väldigt enkelt ord: vad är det du säger? Och då var det bara: kom. Ingen femårsplan, ingen strategi, utan bara kom in i min närhet. Drick djupt av anden. Smaka min perfekta kärlek. Och kanske är du här den här morgonen eller tittar med via streamen, och då tror jag att han säger samma sak till dig. Kom. I min närvaro så kommer du få allt det som ditt hjärta begär. Du kommer få uppleva perfekt kärlek. När Jesus talar om den heliga ande så talar han ju om det som en fors, som en ström som liksom trycker fram, som ingen av oss kan kontrollera eller reglera liksom farten eller trycket i. Han säger i Johannes 7 och vers 37: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Det Jesus säger alltså, om du vill ha del av det här livet, av den här strömmen och den här elden, vad är det du ska göra? Du ska tro. Så om du är här som kallar dig kristen, som har satt din tillit och tro till Jesus, då är det här tillgängligt för dig. Du behöver inte gå någon kurs. Du behöver inte läsa någon bok. Du kan bara ta emot. Vad är det då man ska göra för att ta emot? Jesus säger det ganska tydligt. Om någon törstar. Det enda han begär, det enda han vill ha, det enda han frågar efter för att han ska släppa på den elden eller den strömmen, det är att du uttrycker din törst efter honom. Och man märker ju den här inne. Och för några av er är det här nytt. Ni är ganska nya till kyrkan, nya till tron. Det handlar bara om att uttrycka den här törsten. För några av er har varit med länge. Men så är det ju som den där aptiten, ni vet, man får smak och så vill man bara ha mer och mer. Bara fortsätt med att uttrycka din törst. Och så kan vi tänka vi som församling då, Citykyrkan i Stockholm, här mitt i downtown. Vad ska man göra för att möta den törsten hos alla människor som kommer hit eller bor här runt omkring eller inte riktigt vet? När jag bad för er så fick jag till mig den här berättelsen från Andra Mosebok 33. Ni vet när Mose ställer lite krav på Gud. Han säger liksom att vi kan inte gå en meter till Gud om inte du dyker upp och går bredvid oss. Och så säger han så här i vers 16. Om du inte går med oss, vem ska då kunna veta att vi är annorlunda än alla andra folk på jorden? Ja, hur ska folk veta att det är något annorlunda med de som går till Citykyrkan? Alltså hur ska folk veta att det är något annorlunda med hans folk om inte han dyker upp med sin närvaro? Och så kommer han ju och så vill han ju se Guds ansikte. Och Gud är ju lite så här pedagogisk och säger, det där klarar inte du, Mose. Men ställ dig här på klippan bredvid mig. Så ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och övertäcka dig med min hand tills jag har gått förbi. Vad gör man som församling för att möta den törst som finns? Man ställer sig på klippan och så ber man, gå förbi oss. Bara kom med din härlighet. Bara sträck ut din hand över oss. Så kommer den här platsen mätta all den törst som människor har. Han har allt det ni behöver för att möta all den törst som finns. Men det finns också det som står i vägen för anden att verka, tror jag. Och det är ju det som, det är ju den synden som bor i var och en av oss. Och därför när Paulus talar om anden så talar han lika ofta om att bli fylld av anden som att korsfästa köttet. Och rent konkret så innebär ju det att man kan inte stå med lyfta händer i lovsång om man inte också är beredd att böja sina knä och bekänna det som är mörkt, smutsigt och inte behagar Gud i sitt liv. Det här hänger liksom ihop med någon slags förkrosselse där man också säger, du är allt, jag är ingenting. Du är perfekt, jag är inte det. Du är helig. De där två sakerna hänger ihop. Och i avslutningen av gudstjänsten så kommer det vara lite tid för lovsång. Om du känner att det glappar lite där, det är perfekt tid att bara bekänna, böja dina knän så att han kan fylla dig med mer av sin kraft. Vi flyttade till Köpenhamn från Stockholm för 3 år sedan som sagt. Och det är en härlig stad, men vi flyttade inte dit för Ströget eller Tivoli. Vi älskade vårt liv i Stockholm. Jag trodde jag skulle bo här resten av mitt liv. Men vi uppfattade att Gud sa kom. Och vi flyttade inte dit för att vi ville liksom få till en organisation, en kyrka eller renovera lite på strukturen. Vi flyttade dit för att vi ville se väckelse i Danmark. I ett land med 5 miljoner invånare så finns det 30 pingstkyrkor. Det är ett torrt land. Och så tänker jag, varför skulle inte Gud kunna börja där? Så vi flyttade dit med det inställningen, och det första vi tänkte var ju att de här broken and the lost skulle komma. Du vet, folk från gatan som var lite oslipade, de skulle Gud börja med att dra. Du vet, man har ju sina egna planer. Och så sa Gud bara, nej men det här kommer ske i vågor. Och så talar han till först min fru om den här berättelsen om det förlorade fåret, ni vet. Och så fick vi bara till oss att nej, men den första rörelsen, den första vågen, det kommer vara de som lämnade kyrkan för 5 år sedan, 10 år sedan, 20 år sedan. Hur många av oss i ett rum som det här har inte en handfull sådana runt omkring oss? Som kanske inte har lämnat tro, men liksom kyrkan. De känner ju redan Jesu röst. Så här står det i Matteus 18. Vad gör en man som har 100 får när ett har gått vilse? Lämnar han inte de andra 99 och går ut bland bergen för att söka efter det som har sprungit bort? Och när han äntligen finner det så gläder han sig inte mer över det än över de 99 andra som är trygga där hemma. Så den här berättelsen har varit viktig för oss. Och så har vi liksom den sista tiden börjat se det här hända. Någon som får ta med sina föräldrar till kyrkan. Tonårsbarn som inte har varit där på länge. Någon man växte upp med i ungdomsgruppen man inte har sett på 20 år. Och som man inte känner igen när de kommer tillbaks. Men så är det som att de här fåren har börjat återvända. Och så tänker jag. Jesus säger att i min faders hus så finns det många rum. Det är klart det finns plats för dem. Och jag tror att det kan vara detsamma här. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig som har några på din bönelista. Någon som har några sådana här personer på ditt hjärta. Gud känner dem. Fortsätt be. Fortsätt be att han ska dra dem hem till sig. För var det någonting Jesus kom för så var det för att fylla sitt hus, eller hur? Med sina älskade barn. Den här resan som vi är på som församling, som ni är på, så ska man försöka upptäcka hur den heliga ande verkar. Och det jag har lärt mig är ju att ofta kan det bli känslomässigt. Och det är ju inte konstigt. Jag känner ju någonting när jag blir förälskad. Jag känner någonting när jag ser min fru. Varje morgon när vi vaknar upp tillsammans. Liksom, det är inte konstigt att man också känner någonting när Gud kommer nära. Det betyder inte alltid att det är starkt. Men det påverkar oss. En av de finaste beskrivningar jag läst, det är ju från den här evangelisten Frank Mangs. Några av er känner igen honom från Österbotten i Finland. Reste mycket i missionskyrkan. Han beskriver sin upplevelse av anden så här. Hela min inre värld. Nej, hela min varelse med ande, själ och kropp. Genomsköldes. Genombävades, genomrusades av en ström som verkade som ett materiellt flöde, men som i verkligheten var någonting oändligt mycket mer. Det var en ström av renhet, en ström av övernaturlig glädje och frid, en ström som förbrände och tände, en ström som gjorde att den gudomliga världens verkligheter blev mer verkliga än de någonsin har varit förut. Lycka till, tolkar och översätter. Men visst är det vackert. I samband med den här hösten när vi började märka att Gud kom med sitt regn och att Gud började göra saker i församlingen, så fick vi i samma tid ett väldigt tungt besked. Min fru blev diagnostiserad med bröstcancer. Och i början var det framförallt för mig väldigt svårt att ta in. Att den som man lever tillsammans med, den person man älskar mer än någon annan, plötsligt är allvarligt och svårt sjuk. Och vi stod, för mig var det känslan, du vet, att man står helt handfallen, som att golvet bara rycks undan. Och så tänker man, vad gör man nu? Alltså vi står mitt i ett skeende i församlingen, och det vi har längtat och flyttat hit för, vi börjar se det hända. Regnet är på väg och det märks. Och på samma gång så lever vi i en verklighet som är helt oviss. Och det var den här märkliga upplevelsen av att leva i två verkligheter där man under kvällarna och söndagarna stod med lyfta händer, tacksamhet över vad Gud gjorde, och sen kom man hem och så grät man vid köksbordet. Och det enda man kunde utbrista var någon sån här broken hallelujah prayers. Så tänker man, vad gör Gud med det här? Ja, men det Gud gjorde var att mitt i vår svaghet, när jag på något sätt tappade kontrollen, då bara lät han sin närvaro och kraft flöda desto mer. Och så inser jag, det här är ju helt oberoende av mig. Tvärtom, det verkar mer som att när jag tappar i styrka, när jag brister i ledarskap, när jag brister i förmåga att hålla koll, då verkar det som att det skapar möjligheter för honom att bara skölja mer och mer och mer. Är det intressant? Det är så intressant. Vi lever ju en tid där allt vi lär oss är att vi ska bli starkare, vi ska äta sunt, vi ska gå till gymmet, vi ska utbilda oss och fortbilda oss. Och så verkar det som att när man vill ha med Guds ande och kraft att göra, så är det precis tvärtom. Den söker sig till svaghet. Och i det här så har liksom Gud varit så god i det som hände i kyrkan, men också det som hände privat. Jag vill inte skryta, men jag tror att min fru är den gladaste cancerpatient som den danska sjukvården har mött. Hon är liksom bara full av kraft, full av frid. Och i det här så har Gud gett mig kraft att leda det som hände i kyrkan och fortsätta predika på söndagar, fortsätta se det som han har tänkt. Så det har varit en väldigt märklig tid, men också en otroligt fin tid de sista 6 månaderna. Och så för ett par veckor sedan, jag tror det var sista torsdagen, så hade styrelsen i vår kyrka, det är vår äldste, jättefin blandad grupp, vi är ganska internationell kyrka, så de kom från lite från olika delar av världen. Så hade de bett om att få komma hem till oss och få be för Erika. Hon är liksom snart i slutet av sin behandling. Gud har varit så god och det går enligt plan. Och så håller hon på att förbereda sig för operation nu. Så styrelsen kom hem till vårt vardagsrum mitt inne i Köpenhamn. Och så tog vår ordförande Bjarne Hansen. Så tog han lite olja. Och så smörjde han hennes panna. Och så la han händerna på hennes axlar. Och då kom Guds ande över henne. Med en sån kraft så jag aldrig har sett något liknande. Så där hon satt i vårt vardagsrum i sin fåtölj, så kunde hon knappt sitta kvar i fåtöljen. För att Guds kraft kom så hon var liksom tvungen att flytta över till sängen. Men det var bara så vackert. Och de var ju tvungna att gå vidare, men hon var ju under Guds kraft. Och i flera timmar, jag skulle säga i flera dagar efter, så var det bara någonting helt annorlunda i vår lägenhet. Och så blir det bara så uppenbart igen. Att i vår svaghet, i vår brist, så vill han komma med sin kraft. Och när jag frågade henne efter, hur var det? Och sa hon, Erik, det var den bästa dagen i mitt liv. Jag försökte påminna henne om vår bröllopsdag, men det var som att den hade gått förbi. Men hon beskrev det som att hela hennes kropp och själ var fylld av en djup glädje och en känsla av frid. Enda anledningen till att jag berättar det här idag, det är att jag vill att du ska veta att samma kraft finns tillgänglig för dig. Samma kraft som kom över henne i vårt vardagsrum är här just nu. Och jag tror att jag talar specifikt till någon som kollar på webben eller någon som är här. Jag skulle bara vilja säga till dig som är sjuk, till dig som är svag, Till dig som har tappat hoppet om att det finns en framtid för dig. Till dig som har tappat fotfästet. Till dig som är på väg att tappa tron. Jag vill bara säga, han har inte glömt dig. Jag tror att han är här med sina utsträckta händer. Han vill inte gå förbi dig. Han vill bara ge dig av sin närvaro. I den närvaron finns all den kraft du behöver. Samma kraft som upptäckte honom från de döda. Samma kraft som var i vårt vardagsrum förra torsdagen. Samma kraft är ju tillgänglig här och nu. Så hur ska jag ta emot den? Jesus har bara en enda fråga. Är du törstig? Ska vi göra så att vi bara ställer oss upp? Och så ska vi strax sjunga ett par sånger. Men jag bara tänker att vi väldigt enkelt kan blunda om det känns okej. Och så skulle du kunna sträcka fram dina händer framför dig som att du skulle ta emot en gåva. Och så ska vi bara be om den helige andes närvaro och hans kraft. Jag tror att du kanske är här som har försökt att släcka den här törsten på helt annat sätt, i helt andra källor. Kanske har din törst efter närhet lett till ett missbruk av porr. Den enda som kan fylla ditt behov, det är han. Kanske har din längtan efter upprättelse för sår någon har gjort mot dig har bara gjort att du har druckit bitterhetens bägare istället och tänkt att den skulle fylla dig, men bara han kan fylla dig med det som ditt hjärta innerst behöver. Kanske har de där krossade drömmarna om det livet du hade hoppats på gjort att istället för att be till honom så tiger du bara. Uttryck din törst till honom.